Ja, nu kör vi igång med Placera-podden igen tycker jag. Välkomna tillbaka till Placera-podden. Idag när vi spelar in det här är det torsdag den 19 december 2019. Och vi tänkte att vi säger dagarna innan julafton ska fokusera lite grann på tech-sektorn. Detta omåttligt populära, inte minst under de senaste åren. Och med mig för att diskutera detta har jag fått besök av Helene Broman och Johan Nirke från Lannebo Fonder och fonden Lannebo. Vad säger man? Småbolag.
Teknik småbolag.
Teknik småbolag.
Och teknik. Vi har ju
och
två.
Teknik. Kort och gott, teknik. Lannebo, teknik småbolag. Ja, just det. Hur som helst. Välkomna tillbaka.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Ja, men det är bra tycker jag. Det
julstress?
Ja, lite. Det har man ju så här varje år kommer krypandes. Men ja, det har varit intensiv höst.
Ja, våran stress har ju redan varit när vi startade fonden. Där, så att nu är det lugnt.
Nu är det lugnt, okej.
Nej, det är det inte, men det är lugnt.
Men jag är en sån där som, jag är alltid lika duktig att jag köper julklappar och sånt 3, 4, 5 veckor innan jul. Och så kommer jag in liksom i sån här behagligt. Nej, men jag behöver inte stressa tills jag kommer på att det finns ju 1000 grejer att göra.
Ja.
Jag fick lista senast idag, min fru kände, ja, där försvann den jullugnet. Men det ska vi inte prata om mer idag. Jag tänkte att vi skulle prata väldigt mycket om året som har gått. Mer och mer fond givetvis. Hur det går med den. Vi ska blicka in i 2020. Men som vanligt, höll jag på att säga, så börjar vi med ett gäng aktualiteter som har hänt senaste tiden och som är värda och uppmärksamma. Och jag fick en lista av er. Och det som stod högst upp där, då tänkte jag så här, åh nej, nu blir det politik. Och det är nämligen att Trump har då beslutats i dagarna att det blir en riksrätt mot honom.
Ja.
Varför är det här viktigt då för oss att titta på?
Nej, men det är kanske just det att vi ville säga att det kanske inte är så viktigt att titta på. Det var ju ganska väntat att det här skulle komma. Och det är ju ganska väntat också att han inte kommer avsättas.
Nej.
Utan det här var mer än, ja men det hände och nu är det lite förbi.
Ytterligare kanske ett plåster till man kan rycka lite.
Ja, men lite grann så kanske. Ja. Nu sitter ju Nancy Pelosi där och håller på hela det här att skicka det vidare till senaten för nästa
steg. Och som är republikanska.
Ja, exakt. Ja. Och jag vet inte vad hon har riktigt för plan med det, men hon kanske väntar in någon ny taktik.
Ja, nej, men det blir väl så att det kommer inte hända något och så blir han president igen. Blir det inte så?
Troligtvis.
Det är väl det som man tror.
Ja. Och det är allting, som jag brukar säga i den här podden, oavsett vad man tycker om Donald Trump och hans twittrande och hans syn på olika saker, så börsen vill väl ha det så, att han är kvar. Eller?
Ja, men det tror jag. Alltså, börsen mår ju bättre. Alltså, amerikanska, han kommer göra allt han kan för den amerikanska ekonomin.
Ja.
Och det ska se bra ut inför valet. Så att,
men ingen stor inverkan på börsen och er sektor, eller hur?
Nej, jag tror inte det. Det har en marginell påverkan.
Då går vi vidare, tycker jag.
Ja.
Däremot så har det hänt en massa andra intressanta grejer. En grej som ni är uppmärksamma på som jag nästan missade, eller jag missade för ni är uppmärksamma på, det är att datarespons.
Ja.
Norska va?
Precis, norska.
Bud från Akka heter
det. Från franska Akka. Ja. Så att det kommer bud idag.
Ja, torsdag ska vi säga när vi spelar in
idag
det här.
Idag torsdag, precis. Och det tycker vi är väldigt kul för det var ett av våra 5 största innehav i vår nya fond Teknik Småbolag.
Och jag noterade att budet var på 48 kronor.
Ja, så det är norska kronor. Så det är en 20% i premie.
Och det ser ut som en handlare där också. Så det känns som att marknaden tror att det här kommer gå
som
igenom.
Som det kommer
eller?
Gå igenom.
Ja. Mm. Det handlade till och med lite över där.
Lite över.
Precis. Och det avslut på 48-40 och liknande.
Är det en smart affär? Logisk affär?
Ja, så den är väl strategisk får man väl säga. Alltså Akka har ju en stor verksamhet, liknande verksamhet som Datarespons globalt. Och nu får de väl lite mer exponering kanske i Norden. Och så blir det något bra komplement till
tror ni att vi kommer få se fler affärer? Vi ska komma in på 2020 senare, men är det här början på en fortsatt trend inom sektorn? Vad säger du, Johan? Du
ja, nickar det, ja, men det tror jag. Nicka är dåligt i podcast, men ja, det tror jag. Vi ser ju att om vinsttillväxten fortsätter se svag ut och även topline tillväxt kanske ser svag ut, då tror jag att i det här läget att vi kommer kunna se större bolag köpa mindre bolag för att visa tillväxt framåt.
Och låga räntor.
Absolut, låga räntor.
Även i USA.
Finansieringskostnader låga, absolut. Ja.
Intressant, alltid kittlande när det kommer bud, man börjar tänka på vad kommer härnäst och så vidare.
Men sen är det också, om jag får tillägga, så är det också intressant för industribolag i dagsläget. Alltså det är inte bara teknikbolag som köper andra teknikbolag. Nej. Utan det är även andra sektorer, alltså bolag inom andra sektorer som industri och liknande, som köper teknikbolag för att få liksom, öka upp sin närvaro inom ny teknik eller liknande, eller behöver addera till sin affärsmodell.
Intressant. Kan det bli som det var på IT-håsen där 2000-talet när alla bolag blev IT-bolag, de ändrade om, fastighetsbolag blev internetbolag, allt möjligt sånt där. Alltså inte riktigt så kanske.
Ja, alltså det som är spännande är väl så här att IT finns ju och tech finns ju i alla sektorer. Alltså det är inte bara en sektor, utan det finns ju alla sektorer.
Ja, verkligen. Och det får ett genomslag överallt och alla ska upp i molnet och så vidare. Vad är det mer som har hänt? Jo, Micronic, inte samma mottagning, men de fick en ganska stor order, ser det ut som. Ja. Från en befintlig kund i Asien, om jag tolkar det rätt.
Precis, de har fått en order på maskritare då, från en befintlig kund som uppgår till 43-48 miljoner dollar.
Just det.
Så det är väldigt stort. De har ju väldigt stora maskiner som det blir ju stora ordrar. Och det ligger väl lite i förväntningen också att det ska komma den här typen av ordrar. Men det blir en lättnad när de kommer.
Det var inte någon jättereaktion på kursen när jag tittade på det precis när jag fick ert mejl.
Nej, och det är väl just det att det har ju legat i förväntning att det kanske ska komma.
Oftast är det ju så i Micronic också att så förväntar sig analytikerna en visst antal ordrar som ska komma in, eller finns ett visst antal, en orderbok att fylla för 2020.
Mm.
Och den måste ju då fyllas innan sista december
2019.
Liksom. Och nu ligger de bra till tror jag. För de flesta analytikerna så har de väl fyllt den här, tror jag. Jag har inte hunnit kolla exakt, men det kan vara någon maskin kvar för någon analytiker. Men det är några dagar kvar också. Mm.
Och sen var det faktiskt det här som jag såg en del skriva, men det var ändå inte någon jättegrej. Så här, det här med att Netflix började redovisa vad var det? Prenumeranter? Vad sa de? Internationella prenumerationer, eller vad man kallar prenumerationer kanske man inte säger, men ni förstår vad jag menar.
Subscribers. Jag vet inte vad man ska säga. Abonnenter.
Jag
vet inte, det låter lägga gammalmodigt, men det är väl det man säger.
Varför var det så viktigt eller intressant att titta på de siffrorna?
Ja, men det är intressant just för att man är ju framförallt fokuserat på USA vad det gäller Netflix historiskt, och det är där de har haft den största tillväxten. Men där har det ju utbrutit lite av ett streaming war, som man kallar en streamingkrig liksom, mellan de nya aktörer som kommer in, allt ifrån Apple till Amazon till Hulu till och nu Disney Plus som kommer här nyligen. Och där har man ju då sett att framförallt kanske Disney kommer ta en del från Netflix. Och därför är det extra intressant att se hur går det för Netflix internationellt. Och då togs det däremot väldigt positivt för att siffrorna såg bra.
Vad säger ni annars om det här streamingkriget? Det låter ju väldigt aggressivt, men det är ju väldigt intensifierats minst sagt, och jag är lite förvånad över att det är så stor prisskillnad.
Ja, men det är väldigt uppenbart att det är ett streamingkrig kan man säga, att det kommit in fler aktörer. Och där tror väl vi att till exempel Disney med sin Disney Plus är i en bra position, just för att de äger sitt egna innehåll mycket. Och också så är det spännande med deras digitala resa som transformation av bolaget. Med ett 100 år gammalt företag egentligen som ska ställa om till det här. Men sitter på en väldigt bra skatt.
Verkligen, och det var inte så länge sedan som Disney var out of fashion för investerare. De hade ESPN som gick dåligt, men helt plötsligt så har det gått väldigt bra.
Ja, men absolut. Nu har man lyckats få in 24 miljoner användare av Disney Plus på en månad ungefär.
Mm. Och Netflix har 160 miljoner användare som de har byggt upp under en ganska lång tid.
Otroligt. Jag har skaffat här Apple TV Plus. Får se hur det går för Disney. Jag ska gå och titta på Star Wars här på söndag. Det vill säga före vi sänder det här.
Ja, men det ska faktiskt jag också göra.
Har otroligt låga förväntningar. Och jag är ändå en Star Wars-nörd av rang, kan jag erkänna i den här podden. Men jag har otroligt låga förväntningar. Mm. Men det har inte med saken att göra. De levererar in hur mycket pengar ändå.
Ja, men jag tror den där kommer vara ganska bra. Vi får se hur kvaliteten på själva filmen, men jag tror att själva tittandet kommer
se. Avslutningsvis då, du nämnde också någonting om dataintrång i Norden. Som en aktualitet.
Men vi har ju senast lite mänsyn av att idag så kom AdTech ut och sa att deras dataintrång kostar.
Den gick upp på det.
Ja, exakt. Mm. Man hade nog lite förväntningar på att det skulle vara en kostnad så högre än 150 miljoner.
Ja, var det den, för en del tolkar det som en vinstvarning, så är någon skrev och så vidare.
Men. Ja, nej. Det var nog felaktiga tolkningar som var ute på marknaden också, men jag vet inte, men jag tror att vissa hade farhågan att det där skulle vara större, och det är väl kanske med historia av att se några danska bolag som har fått betala 600-700 miljoner eller Maersk som 2 miljarder. Det är enorma kostnader kring de här intrången.
Så att det var en lite av en lättnads
reaktion, det var det. Ja. Det var det nog.
Intressant.
Och det här kommer ju liksom, det här är ett ämne som vi tror är extremt viktigt.
Jag vet, ni har pratat om säkerhet och vi kommer säkert komma tillbaka till den här podden som är ett viktigt tema, men det här illustrerar ju verkligen vad som kan hända för relativt stora bolag.
Precis.
Bra, då har vi avverkat det. Jag tänkte att vi ska som sagt gå vidare till er syn på 19 och 20, men senast ni var här så hade ni precis lanserat Lannebo Teknik småbolag. Och vi satt i tv då och pratade om hur ni byggde upp fonden och så vidare. Och min första fråga är, hur går det?
Jo, men det går bra. Ja. Alltså, vi har haft en bra start.
Det är väldigt lugna och sansade uttryck.
Ja, nej, men som sagt, vi har haft en väldigt intensiv höst. Men det känns jätteskönt att ha allt up and running. Ja. Och det har varit bra när det gäller inflöde och performance. Så att vi är
väldigt
nöjda.
Väldigt nöjda med starten.
Och har ni fått hjälp av, hur känner, vi har ju haft en otroligt stark börshöst. De senaste månaderna har ju varit väldigt, väldigt starkt. Mm. Har det hjälpt? Eller är det teknik mindre populärt när även allt har ju gått upp i princip.
Precis.
Till och med bankerna på sista tiden, tror jag.
Jo, man har verkligen sett att värderingen på sina håll har kommit upp. Ja. Men det har också varit ganska volatilt, skulle jag säga. Ja. Så att vi har försökt att dra nytta av den volatilitet som finns ändå och komma in i bolag. Men absolut, på sina håll så är värderingen ansträngd.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men det är klart att vi alltså intresset för tech eller liksom tech-investeringar har vi gått upp de senaste åren i takt med att många bolag har gått väldigt bra.
Och jakten på tillväxt.
Tillväxt. Mm. Det är väl det stora i det hela. Mm.
Så att, får man fråga hur mycket värde ni har i fonden?
Ja, men idag så har vi ungefär 160 miljoner som har kommit in.
Spännande. Kommer det bli spännande år? Liksom.
Ja.
Bra. Hur många innehav är ni uppe i?
40 ungefär.
Bra. Kul. Vad är det för, och det är ju småbolag där. Vad är spreaden på market cap på den här typen av innehav?
Alltså, vår maxgräns är ju 50 miljarder kronor ungefär i börsvärde. Men vi ligger ju en bra bit under. Okay. Och det är väl också dels för att vi ska kunna växa med bolagen. Och men vi har helt enkelt hittat många i så här, jag skulle säga 10 miljarders klassen i börsvärde ligger väl en hel del på.
Vi har ju även några som är ner under miljarden. Ja. Eller något är det väl, kan vi säga.
Hur tänker ni kring den typen av innehav som är relativt små? Är det liksom, ja men, för jag misstänker, hur gör ni då? Köper ni tillräckligt för att det faktiskt ska få en effekt på fonden om en sån aktie går upp med väldigt mycket? Eller tänker ni, nej men det här ska ju vara med, för här ser vi en resa som pågår i 5-10 år och här vill vi växa med bolaget? Eller hur resonerar man när man tar in ett relativt litet bolag i en fond?
Det snarare det senaste, att dels är det ju alltid en fråga om likviditet i själva aktien.
Just det.
Att du ska kunna handla på något sätt. Men sen är det att vi vill växa med bolagen. Men sen är det också, vi har ju en riskbedömning i vikten i portföljen. Ja. Som kanske blir en lite mindre viktig portföljen om det är ett mindre bolag.
Men sen en annan aspekt är också alltså hur ägarlistan ser ut och hur stor ägare vi blir i det bolaget som är litet. Och det beror lite på hur stor fonden är också. Då. Men det blir också en aspekt att beakta för de mindre bolagen.
Hur ser den geografiska fördelningen ut ungefär?
Men den är väldigt spridd. Först och främst så spelar det ganska liten roll egentligen var bolagen har sitt säte, för att försäljningen ofta ändå är spridd och internationell. Men skulle vi ändå liksom titta på var de har sitt säte, så är det väl ungefär 20% i USA. Vi har lite i Kanada också. I Norden har vi väl ungefär 20-25-30, lite mer där någonstans. Okay. Och sen så har vi övriga Europa, har vi också en bra bit. Så
man skulle kunna säga att det är ungefär 30-30-30 mellan Nordamerika, Europa,
Jag trodde
det skulle Europa,
säga 80%
Norden.
USA, tror jag. Liksom,
ja, men så ser det mer ut bara när det gäller de större bolagen. Och den andra fonden som vi har, Teknik, som är 4,3 miljarder idag, den har ju större del i USA. Men det är också för att de större bolagen finns i större utsträckning i USA. Europa har vi tyvärr inte fått upp jättemånga.
Är svenska och nordiska techbolag bra? Är de bra? Står de sig starkt internationellt i ja, teknik och allt vad det är.
Ja, men det gör de ju. Och vi har ju många bra exempel från Sverige här med liksom, men Spotify, mm. Klarna, andra bra exempel. Och det är väl just en grej kan vara att Sverige är en relativt liten marknad så att man måste ut fort på och expandera sin affär. Ja. Och också det här att det är en tech-hub i Sverige och Norden. Verkligen.
Spännande. Ska vi titta lite grann på 2019? Det är bara ett par dagar kvar av det här året. Som vi pratade om tidigare, det har varit ett fortsatt väldigt stort intresse för tech-aktier, men tillväxtaktier generellt. Jag tror jag har stått i den här studien, den här podden, och alla förvaltare har i princip sagt att vi letar strukturell tillväxt. Mm. Det tror jag liksom, om jag sätter med något ord från det här året så är det strukturell tillväxt faktiskt.
Ja. Det kan lägga till underliggande också brukar man säga. Ja, strukturellt underliggande tillväxt, det är kanske det mest uppklassade.
Ja, det är ännu bättre kanske. Men det är verkligen har varit modeordet. Människor har varit på jakt efter tillväxt. Man har inte riktigt litat på den globala konjunkturtillväxten och så vidare. Så att det har ju drivit upp värderingarna som du var inne på, Helena, också mycket det här. Men är det någonting som har överraskat er över 2019? Är det någonting som ni känner, oj, det där var stor rörelse, eller någonting som ni känner, förutom att börsen har varit oerhört stark? Trodde ni att den skulle vara så här? Är ni överraskade? Ni har hållit på med teknik tidigare, om vi börjar där.
Ja, men jag är överraskad i och med att vi avslutade 2018 som vi gjorde.
Just det.
Och jag är överraskad över kanske liksom den snabba, starka reaktion från Fed som vi fick redan liksom innan året var slut. Ja. Och sen boostade
sen kör vi igen.
Starten på året, sen är det bara att köra och sen eldas det på lite grann av Trump tweetar och liknande. Men det är lite överraskad över att det blev så pass starkt som det blev också. Och det är ju en multipel expansion på många håll också.
Ja, absolut.
Tidigare har vi sett att vi har fått vinsttillväxten komma upp också.
Har inte fått mycket från det i år.
Nej, i år har den varit ganska svag. Så vi har ju faktiskt, värderingarna har kommit upp.
Mm. Men jag tycker också så här, tittar man tillbaka ett år, då pratades det väldigt mycket om höga värderingar och att man var liksom rädd för de här höga värderingarna. Men idag så tycker jag att det har normaliserats. Och man pratar inte lika mycket om de höga värderingarna, utan man tar det lite för givet och liksom kör på ändå på något sätt.
Sen tycker jag också på samma spår, det känns lite grann som att man pratar väldigt mycket om att de här aktierna är högt värderade, men de kommer vara fortsatt högt värderade i brist på annat. Och det finns ju både tech, men det finns ju även inom andra sektorer också där värderingarna har skenat iväg, men att det kanske är med tanke på Tina och allting.
Precis.
Så länge det är bra bolag med bra tillväxt och bra marknadsandelar så kommer...
Men vi har ju kollat ganska mycket på det här just med värderingarna, för vi får ju ofta den frågan som förvaltar teknikfonder med värderingar och det är höga värderingar. Men då har ju vi tittat på just de här bolagen som växer väldigt, väldigt starkt, som växer med kanske 45% i tillväxt på topline då. Och de är ju ungefär 4-5 gånger högre försäljningsmultipel än de bolagen som växer med 15%.
Just det.
Och 15% tillväxt,
det
är fantastiskt i en global ekonomi som växer med
2%. Och det är där ni, om jag minns rätt, vårt samtal, det är där ni letar framförallt.
Det är där vi letar, så att man kan ju faktiskt hitta väldigt bra tillväxt med attraktiva värderingar.
Okay. Så skulle vi inte tacka nej till bolag som växer 40%, men det är svårare att hitta ett sånt bolag i dagsläget där aktien är värderad. Rimligt,
men är ni förvånade över några? Jag noterade till exempel, jag tror det var i veckan som Tesla nådde all time high, och det var jädra chatter på sociala medier. Det är väldigt stark mot- och förgrupp där på något sätt. Vad säger det? Liksom? Jag vet inte om det är någon bolag ni följer, men, ja, men det är inte många som såg det komma för.
Nej, absolut inte. Det gjorde inte
inbitna anhängare.
Det gjorde förstås. Väl kanske inte vi heller riktigt. Vi tycker teknik, mycket av den tekniken som Tesla har utvecklat är fantastisk.
Men räcker inte
och det har drugit fram. Ja, fast det räcker inte riktigt för oss. Okay. Dels är det så att ett bolag som drivs på det sättet också, där det kanske också är en tweet som kan påverka aktiekursen rätt mycket. Som Elon Musk är också ute ganska mycket. Och du har en sån fanbase som trycker, och en motbas till en opinion till det som trycker kursen också upp och ner hela tiden. Den är ju rätt svår och den blir rätt volatil.
Svår att hantera.
Ja, den är svår att hantera i en portfölj.
Men om man tittar då, det är ju svårt att även om ni kör småbolag, så är det svårt att inte nämna fangbolagen. Vi pratade lite om Netflix tidigare, och när jag tittar snabbt på fangbolagen i år så har de ju överlag gått väldigt, väldigt starkt. Det är väl egentligen, om jag har rätt siffror, så är det Amazon som har klart gått sämst. Den är, tror jag, bara upp 20%. Kan det stämma? Det är ungefär något sånt där. Och jag har liksom Apple som har också något nya all time highs hela tiden. Vilket inte heller någon trodde om du går tillbaka 1-2 år. För det var ju liksom slut. Mm. Ingen som ska ha den där telefonen längre. Och så missar man kanske hela servicesidan och misstänker. Vad säger du? För fan får jag någon så stor effekt på börsen och på S&P 500. För det väger ju så mycket. Och det är väl också mycket det som gör att vi har en diskrepans mellan värderingarna. Amerikanska index mot europeiska index. Vi har så mycket bank och sånt där som drar ner det.
Jag fortsätter ju min tåg mot FANG, att man inte ska använda uttrycket FANG.
Ja, men
att
det gjorde det ändå.
Fundamentalt olika bolag. Och Bara såg det där, ja, men Amazon har gått 20% med något som andra. Skulle det vara en liksom homogen grupp, då kanske de skulle följa varandra ungefär. Ja. Men så är det inte, utan det är olika bolag. Och varför?
Absolut, ganska långt ifrån varandra.
Väldigt olika. Ja. Och Microsoft, varför inte de är där då? Som har egentligen en mycket mer imponerande resa. Ja, men exakt. De har vänt en jättetanker. Ja. Från old tech till new tech. Verkligen. Och jagar Amazon i hasarna vad det gäller molntjänsterna. Ja. Med Azure och mot Amazons AWS. Så jag tycker att det blir lite fel att folk... Men nu har ju folk gjort det, så då får man få acceptera det.
Ja, ja.
Att man hängt upp sig på FANG och så här. Men det är klart att där har det funnits tillväxt i de bolagen. Och då, som vi pratade om tidigare, då värderas det upp. Mm. Och de är ju fortfarande några dominerande inom sina nischer.
Tror ni kommer fortsätta vara så? Det är 10 000-kronorsfrågan. Vi ska komma in på 2020 mer, men det är liksom, ser ni något trendbrott? Eller liksom
regleringar.
Alltså, regleringar?
Ja, men det pratas mer och mer, det pratas ju varje dag om regleringar av de här stora techbolagen, att de blir, nu häromdagen läste jag en artikel där de jämförs till och med bankerna under Lehman too big to fail. Alltså du blir ett systemviktig även som ett techbolag.
Och sen kommer det även en ESG vinkel in i det här också.
Men kommer en del
fonder plocka ut av det skälet.
Och det är privacyfrågor och hur mycket kan de kontrollera och så. Men jag är ju svårt att se. Sen är det också så att en splitt av vissa av de här bolagen, det skulle inte vara dåligt. Det skulle nog till, alltså synliggöra värde liksom, i vissa av dem. I Amazon skulle man splitta där på något sätt. Då tror jag du skulle få ut bra värde även i vissa andra bolag. Liksom. Sen är det frågan hur man gör det. Så jag tror det är en lång tid innan det kommer att hända. Ja. Men rösterna finns där och det finns högt upp på den politiska agendan.
Okay.
Så det är ett hot. Liksom.
Något annat som sticker ut 2019? Som ni känner, ja, nej, men det var spännande. Det var kul. Eller konstigt.
Ja, men halvledarbolagen, SOX-index är upp 60%. Det är lite sticker ut tycker jag. När vi har en industri bland annat som har haft det lite knackigt och...
Och det var väldigt oro kring det för ett år sedan, kring årsskiftet. Det var en del vinstvarningar från den sektorn.
Men alla går ut och säger att det ska bottna ur, cykeln då ska bottna ur, för halvledare skulle göra det nu under hösten. Sen har vi ju inte riktigt sett de tecknena ännu solklart, så att det är lite så... Okay. Prisa in lite tidigt kanske. Mm.
Men sen så också man pratar om det här med liksom streamingkonkurrensen på med Netflix, HBO och liknande, så har vi ju har också varit lite fokus på att den affärsmodellen kommer över till spel och datorspel. Mm. Med Google Stadia som släpptes här i november, och Microsoft kommer också släppa xCloud här 2020. Det pratas om att Amazon ska släppa något också. Så att vi ser ju samma liksom modell in i spelbranschen.
Nu testade jag beställde den här Stadia, Google, det är en Founders Edition eller vad det heter, och fick den då första dagen. Jag är inte riktigt såld, kan jag säga. Det funkade inte alls, om jag ska vara ärlig.
Nej, men kritiken som du har fått, det är ju liksom att det är lag när du spelar.
Okay.
Eftersom att du streamar via Google servrar så blir det ofta en lag, och om du ska göra något spel där det krävs en liksom, snabbhet, så har inte det varit tillräckligt responsivt. Det kanske du kan intyga.
Jag måste säga att hela setupen blev strulade ganska mycket för mig. Ja, bara få igång och komma igång och spela.
Och då är du ändå liksom ganska tekniskt duktig. Du
det vet jag inte,
som
men jag
har hyfsat
jag är ingen gamer, så att jag skulle nog kanske inte ha märkt den här latency-frågan liksom, när jag väl var igång och spelade. Men i övrigt så det är en bit kvar innan det är seamless. Och det är
men det är tydligt vart tangenten pekar, liksom, att det kommer gå mot det, mer streaming av spel.
Ja, men det är väl lite grann, nu ska vi komma in på 2020, men det känns inte som det här streamingkriget kommer bli oerhört intressant nästa år. För då liksom på något, ja, man märker ju, jag då som är Apple, ja, men det är ganska få grejer de har från början. För det första tycker jag det är väldigt bra integrerat i hela den här Apple TV-konceptet. Jag vet inte om ni har testat det, men det är ju inte låg kvalitet på serierna, tycker jag då. Mm. Och de har ju pengar att plöja ner. De kan ju, men bara det de har visat nu.
Men det är starkt, alltså. Det är det också som är lite faran, att det blir lite grann som en drog för dem, att de måste ha det här content hela tiden. Ja. Du måste plöja ner de här pengarna för att vara relevant.
Hur mycket plöjer Netflix ner och vad det
de är ju värre än Apple. De plöjer ner, om det är dubbelt så mycket. Jag vet
absolut
inte mycket, men det är så att det är ju en sån grej. Och där är ju frågan då, du gör ju det ett tag, men någonstans måste du börja visa vinst i de här affärsmodellen, och där, när kommer det och hur slår det då på din körn?
Men hur kommer
men Netflix och de måste ju liksom spendera ganska mycket på marknadsföring och hela den biten också. Om du då tar Disney till exempel, som redan har starka varumärken, de kommer ju inte behöva spendera den typen utav.
Och sen är frågan vad som händer med priserna. För nu, jag tycker jag uppfattar det som en ganska stor spridning i prisbilden. Det kan väl ha att göra med att Netflix har så himla mycket content och så vidare. Och just nu så är det ändå högkonjunktur. Många har råd att ha flera av de här tjänsterna. Mm. Men över tiden, då måste det bli någon form av prispress någonstans, eller?
Ja, eller man kommer ju inte kunna sitta med liksom 5-6 abonnemang. Så inte jag i alla fall. Utan det kommer väl på något sätt... Det blir jättespännande att följa och se vad det blir.
Men det blir ingen bra användarupplevelse heller om du sitter med 5-6 stycken olika. Nej. Och du ska växla fram emellan. Och så där tror jag också att det kommer ju behöva slås ut några stycken, eller några kommer gå samman, det kommer bandas ihop och liknande. Det kommer ju lösa sig på något sätt också.
Men spännande. Vi tar 2020 då. Det är som sagt bara ett par dagar kvar. Om man tittar på text som... sektor, det är, jag vet att det är ungefär som att säga hälsovård, och så tänker man inte på att det finns hur många olika typer av bolag som inte har någonting gemensamt. Vad talar för att det blir lika starkt 2020 som 2019, och vad talar emot?
Nej, men det som talar för, det är väl att alltså teknikdriven tillväxt, det är så stort trend med digitalisering och bolag som bygger sin affär på en mjukvara eller liknande, eller använder en mjukvara i sin affär. Och digitaliseringstrenden både inom liksom industrin och hos företag, men även privatpersoner, är väldigt stark. Och där kommer ju då företag som är med på det här tåget kommer att utvecklas positivt.
Så den underliggande marknaden finns definitivt kvar från många av bolagen i sektorn.
Ja, men vi har ju sett liksom, när vi läser artiklar, analyser och liknande, så ser man ju det, hur man tror ofta som privatperson har man kommit ganska långt i sin digitalisering. Man tittar på sin smartphone och liknande med olika tjänster man har, banker eller vad det nu är. Men som företag har det kommit ganska kort. Och tittar man liksom runt om i världen, gjordes en undersökning av Gartner nyligen. Och då tittar man, då var det liksom 75% tror jag var, som sa att de hade kommit kortare än 50% av sin digitaliseringsresa. Det finns otroligt mycket kvar att göra ute på företagen. Och tittar vi på de här intrången också. Bara det visar att du måste göra saker i hela din IT-infrastruktur inom bolagen för att förbättra. Och sen är det också det att data kommer vara en viktig del för alla företag framöver. Tar du inte liksom, samlar du inte in din data, lagrar din data, analyserar din data och tar beslut på den framåt, så kommer du inte vara konkurrenskraftig. Så det är en sån stark drivkraft. Det är ju 2020, men det är liksom...
Vi kommer se stora investeringar, framförallt hos företag.
Ja, och det kommer behövas för att vara konkurrenskraftig. Liksom.
Okay.
Men sen företag använder ju fortfarande fax. Liksom.
Ja, exakt.
Det
kommer, det kommer fakturor på post.
Ja.
Jag skickade analysen när jag började som analytiker på fax. Det var några år sedan.
Men sen är det också generellt sett att liksom, om vi tror på att det här fortsätter med låga räntor, vi har låg global tillväxt, vi har en Trump som ska vinna ett val.
Då kan värderingarna fortsätta upp.
Ja, men då kan ju värderingarna fortsätta upp också.
Så största risken mot sektorn, det är egentligen att det blir jäkla svung uppåt i konjunkturen.
Det vill inte
alltså, men liksom pratar man lite om konjunkturen också, så är det ändå att man har ju sett tecken på liksom positiva tecken i konjunkturen. Så det kommer man väl ändå ha med sig lite. Och inte
det,
så illa som befarat.
Jag bara ser det mer som ett relativt
sätt. Det är inte
dåligt för techbolagen att vi har en bra.
Men relativt sett så skulle du kunna se kanske en rotation till viss del om det nu ser superbra ut i,
just det.
Till andra sektorer. Men,
då är det Volvo som gäller igen. Volvo, senast ni var så pratade du en del om Q3. Och ni visade att det var bra utfall, om jag minns rätt, för techbolagen. Bättre än väntat, både på topline och på vinsterna, om jag minns rätt. Kommer Q4 se ut ungefär likadant, tror ni? Är det något, kommer det vara same?
Det kommer det nog vara. Alltså, det kommer vara positivt på både tillväxt och vinster. Men tittar man liksom generellt så har ju revideringar ändå kommit ner lite för slutet av året och även in lite i 2020. Men vi tror fortfarande att det kommer vara en positiv utveckling, både försäljning och vinst.
Men vinsterna, alltså ser du på helåret 2019 så ligger nu vinsterna, alltså vinstestimaten eller vinsttillväxten på typ noll.
Och värderingarna?
Värderingarna är ju lite där högre, lite över det liksom. Så men det är ju generellt sett på hela liksom amerikanska S&P 500. Och sen även, jag tror ganska lågt även på topline-tillväxten. Så förväntningarna har ju kommit ner ganska ordentligt ändå.
Men marknaden trots verkar väl ändå prissätta att det ska vända upp som vanligt.
Exakt, så det här är ju då estimaten, analytiker-estimaten. Ja, och sen har du ju marknaden som verkar prisa in att det här kanske inte riktigt stämmer.
Intressant. Tillväxten är ju viktig för de här bolagen. Tror ni att det kommer bli mer selektivt? Alltså att det blir mera... För det känns, tycker jag, nu pratar jag om börsen generellt. I princip undantag för bankerna, nu pratar jag mycket Europa, så har ju egentligen allting gått upp. Defensivt har gått upp. Tillväxt har gått upp. Verkstad har gått upp. Fastigheter har gått upp. Vad tror ni om tech? Om vi sätter tech som en värld, kommer det bli... Tror ni det kommer bli? Ni har ju pratat väldigt mycket om teman och så vidare. Liksom, är det mer selektivt som gäller framöver?
Pratar du om bara 2020, så vet jag inte riktigt om... Där tror jag, liksom, folk jagar ju... Men har en hög värdering på sina håll, då går man längre ut på riskskalan i olika... Mm. Och det har vi ju sett... Det ser man ju generellt sett vad det gäller allokering mellan olika tillgångsslag, men det ser ju också allokering mellan olika typer av bolag.
Ja.
Och då blir det väl liksom att man jagar mindre kvalitet kanske, värderas upp också.
Just det.
Och det tror jag vi, liksom, så jag tror inte det kommer bli mer selektivt förrän vi kanske ser någon sättning.
Om man tar small cap, nu pratar ni gillar förstås small cap, men om man ser små, vi pratar om FANG tidigare som har gått väldigt bra. Hur ser ni liksom den relationen, small cap, large cap? Är värderingarna högre för large cap? I med FANG eller? Vet ni?
Ja, nu har jag inte kollat på sistone här. Jag kan inte svara på det riktigt. Okay. Men det var sett att småbolagen inom teknologi har inte riktigt hängt med de större senaste tiden. Så där skulle vi kunna se att liksom de små får en boost. Och det har jag läst lite liksom, artiklar och analyser om på sistone också. Att folk bara titta på den skillnaden, om den verkligen om det ska vara så. Om man analyserar sig, är det inte värt att plocka upp småbolagen då istället?
Om vi tittar lite grann på hur ni tänker, för senast ni var så pratade vi inte så mycket om vad ni hade i fonden, för ni kunde inte säga det, eller ni hade ju knappt någonting. Ni var precis innan ni startade igång kanske.
Jag tror inte vi ens hade startat.
Nej, det var nog precis innan vi skulle starta. Ja.
Så det var svårt för er att säga att på torsdag ska vi köpa
precis.
Det här.
Nej, vi har inte kunnat prata om bolagen innan sista november egentligen.
Men nu kan ni göra det.
Nu kan vi absolut prata om bolagen.
Om vi börjar så här, lite grann vi pratade om tidigare. Teman. Jag vet att vi har pratat en del om det tidigare, vilka teman ni tror. Men vi börjar där. Kan ni liksom nämna några av de teman som ni liksom genuint tror att det här kommer vi investera väldigt mycket utifrån i alla fall?
Vi har 6 stycken teman i fonden. Men säkerhet var vi inne på.
Just det.
Och då handlar det om digital säkerhet, om cybersecurity och liknande. Hälsa är ett annat tema. Effektivisera vårdprocesser till exempel. Vi har även miljö som ett tema. Teknik som bidrar till en mer hållbar värld. Vi har digitalt innehåll, där det kan vara digitala utbildningstjänster till exempel, eller datorspelsbolag och liknande. Sen har vi även datahantering, som vi var inne på lite tidigare, bolag sitter på väldigt mycket data. Det handlar om att analysera och fatta beslut på den här datan. Och sen så det sista är resurseffektivisering.
Okay.
Så att också hur man ska effektivisera bolag helt enkelt. Mm. Så att det är tillväxtteman helt enkelt.
Tillväxtteman, tydliga teman och... vad är det med? Du nämnde tidigare att ni vill ha de här bolagen som kanske inte växer absolut mest. Fast ni tackar inte när det är tillväxt. För det kanske värderingen är lite väl höga där. Utan att ni är nere, det är liksom en viktig faktor. Att ni vill ha det här skiktet som kanske inte riktigt har hängt med. Eller
hur vi tittar ju oftast, vi säger att vi vill ha bolag som är lönsamma eller en tydlig väg till lönsamhet. Mm. Vissa av de här bolagen som kanske växer mera, dels är det ju värderingsfråga. Men ofta är det också kanske att det är en otydlig väg till lönsamhet där den kanske ligger väl långt fram i tiden, så det blir svårt för oss att se den.
Ja.
Det blir mer en typ av en förhoppningsbolag kanske.
Okay.
I vissa fall. Men så vi...
Betyder det att bolagen måste tjäna pengar för att ni ska gå in i dem?
Ja. Eller ha en tydlig väg till lönsamhet. Men de allra flesta av våra bolag är lönsamma.
Ja, okay.
Och sen så ser vi att det ska vara dubbelsiffrig tillväxt på försäljningen då.
Okej. Okay. Och vad är största innehaven nu?
Största innehaven är BTS Group som är inom digitalt innehåll då.
Mm.
Och de gör ju då mjukvara utbildningsverktyg, digitala utbildningsverktyg. Sen så har vi Ping Identity Holdings som är ett amerikanskt bolag som är verksamma inom digital säkerhet. Och utvecklar en plattform då för att men användare och enheter på ett säkert sätt ska kunna koppla upp sig.
Okay.
Och sen så har vi även Upland Software som också är ett amerikanskt bolag inom resurseffektivisering. Och de gör ett affärssystem. Så att där har du ju då många installerade enheter, stora återkommande intäkter och hela den biten.
Är de globala eller?
Är globalt bolag.
De är globala.
Mm. Mm. Precis. Bra lönsamhet, förvärvsresa och växer även organiskt.
Gillar ni den när ni ser såna här compounder som gör mycket för?
Ja, men till viss del. Vi föredrar väl kanske organisk tillväxt, men kan du kombinera det med en bra förvärvsagenda? Så har vi sett i många fall att det blir väldigt lyckat. Bland annat för att ta den resan ut i ett nytt geografiskt område eller addera en ny produkt till sin produktkatalog. Eller. Mm.
Och har ni något inom hälsovård? Det är min gamla sektor, jag måste fråga det.
Jo, men vi har flera bolag inom hälsovård, ett är Medcap som... verkar inom medtech egentligen. Mm. Så de äger och utvecklar en rad life science-bolag. Så det är ett svenskt bolag. Och sen så ett annat ben i den affären är att de tillverkar specialistläkemedel. Så att där ligger den stora potentialen för bolaget egentligen. Att få upp volym och...
Så rent generellt när du säger hälsovård, kan ni ha traditionella medicinteknikbolag som tillverkar... produkter för sjukvården, eller ska det vara en digitalisering, en koppling till typ Sectra-bolag?
Vi har faktiskt Sectra även i portföljen.
Det är mer den
men
typen
det är den typ, precis, att vi undviker ju de här förhoppningsbolagen som ofta har binära utfall, att det kanske hänger på en fas 1, 2, 3 studie, utan vi ska ha bolag som en mjukvara som effektiviserar vården eller liknande.
Det kan vara en mjukvara för journalsystem eller just Sectra som mjukvara som
för bildhantering.
Exakt, för bildhantering eller liknande.
Ni tycker inte det är för högt värderat?
Men det är ganska det är en ansträngd värdering, det är det. Men det är ett väldigt, väldigt bra bolag.
Absolut.
Som vi också har följt under väldigt lång tid och känner oss trygga med.
Jag har någon sagt att det var ett av Sveriges finaste bolag.
Man får inte säga att bolag är fina, har jag hört.
Nej,
men Sectra är ett fantastiskt bolag. Som har klarat det på egna ben helt... Fantastiskt. De hade ju det här problemen för en massa år sedan. De blev av med sin största kund, Philips var det. Nej, var det? Som hoppade
exakt.
Av. Och då tror man nu är det slut för. Men vilket visar vilken innovationskraft och vilken jävla
teknikhöjd
de har i det här bolaget. Men, och har alltid varit högt värderat.
Ja.
Mm. Och problemet lite grann med den här typen av bolag, det är inte jag som ska snacka, men det är egentligen samma sak som ett bolag som är läckta. Det är så otroligt slaget med kvartalen.
Mm.
Och det känns som efter 20 år, vi inte längre varit börsen, så har människor fortfarande inte fattat att Q1 är liksom strunta i det kvartalet. Mm. Det är liksom, det är så pyttelitet liksom. Men ändå bara, åh, resultatet av minus. Bara, jo, men,
så att, men oftast i sektorn så är det någon där och plockar upp den. Kanske
exakt, ja, men det gör det. Ha, nu har vi, det var ju faktiskt en av mina frågor, vad har ni för svenska innehav? Men nu har ni ju nämnt flera stycken, men har ni några andra svenska innehav som ni...
Vi glömde ju nämna också i topp 5 där, var ju Datarespons som vi nämnde i början.
Det måste
bara
säga.
För att vi måste säga det.
Precis. Att det är, en, har, är det första inte. Uppköpet eller?
Ja, ja det vi har varit igång en månad.
Ja. Ja, då kom igen. Ni får ju betalt för att hitta de här. Men okej, okay, men intressant, för det där är ju någonting vi har pratat med häromdagen i en podd om tema för 2020, och det var ju ett tema inför 2019 också, att det skulle bli fler uppköp med låga räntan och så vidare. Och det har ju varit en del uppköp, men jag trodde nog personligen att det skulle vara många fler.
Ja, men jag är nog villig att hålla med. Jag trodde också att det skulle vara fler egentligen, men
jag vill inte att de köps upp från börsen, för jag tycker det är kul att följa bolagen, men jag förstår hur rent avkastningsmässigt så är det trevligt.
Ja. Nej men absolut. Nej men också alltså, Datarespons till exempel, de har ju gått upp 90% i år innan budet, så att det varit en fantastisk investering.
Intressant. Ja, då fick du med den femt. Men är det några fler svenska bolag? Det är ju ett norskt bolag.
Ja, men vi har ett bolag inom miljö som heter CTT Systems. Och de gör ju luftfuktare och avfuktare till flygplan.
Just det.
Så de är ju så här ensam leverantör till Boeing och Airbus. Jättehäftigt nischat bolag.
Avtal och sen
ja, men eller så här, de förlorade ju ett avtal för ett år sedan, och det fick ju också då aktien att falla. Men nu har det återhämtats lite. Okay. Det är jättebra liksom eftermarknadsaffärer här.
Ja,
och som växer väldigt starkt. Men det är väldigt kul att sätta sig in i såna här små bolag, för man blir ju, det blir verkligen en nisch som de är starka på, med luftfuktare och avfuktare. För det är nämligen så att i flygplanet mellan kabinen och skalet så samlas det kondens, och sen så blir det is som kan väga flera hundra kilo. Och det här kostar ju såklart, och både för miljön och i driftkostnader för flygplanen. Mm. Så att kan man placera deras avfuktare som minskar isen, så kan man ju få ner de kostnaderna.
CTT, just det, jag kommer ihåg när den föll. Men den gick ju upp väldigt mycket också. De fick något avtal innan. Det var väldigt konstig rörelse för några år sedan, om jag minns rätt. Vad är det mer för säkerhet? Har vi nämnt något bra säkerhetsbolag?
Ping var det. Det har tagit här, ni på säkerhetsfrågan. Mm.
De är bra på det.
Ja, många tror att vi pratar om golfklubban Ping. Men det är faktiskt inte det.
Men just säkerhet är ju någonting som väldigt många pratar om. Att det här är liksom en växande trend. Mm. Vi ser överallt. Vi hade liksom exempel nu var Adtech som hade sin grej och så vidare. Men jag misstänker också att det finns väldigt, väldigt många bolag som är in i den. Mm. Och kallas det säkerhetsbolag och jobbar med det. Hur gör ni för att liksom skilja på... Blir det inte svårt? För det är ju så populärt. Liksom.
Ja,
det finns det andra tecken.
Jo, men man
också.
Måste ju liksom sätta sig in i marknaden hur den fungerar. Ja. Och för Ping till exempel, då är de starka på både alltså, identitet och cyber security. Det är ju två marknader som har varit ganska separata historiskt, men som konvergerar. Och Ping har produkter och erbjudanden på båda de här. Så de har en väldigt bra position. Många av Pings konkurrenter är starka på antingen liksom cyber security eller identitetslösningar. Så det gäller ju liksom att förstå marknaden och också förstå vilken position som bolagen har.
Men det är, jag håller med i det, och det är ett av de svårare områdena att hitta, identifiera en enskild spelare som kommer vara vinnare.
Just det.
Och därför tittar vi liksom på bredare och försöker identifiera just en sån här. Mm. Och det som är viktigt nu att titta på, det är precis det som Elin nämnde, just att det blir ett mer ett plattformtänk.
Ja.
För att organisationer i dagsläget har tidigare köpt liksom enskilda spetsprodukter på olika områden. Men då blir du sårbar däremellan nu, för att du har så mycket data på olika ställen, devices på olika ställen liknande. Så det man tittar nu är kanske, ja men du behöver inte det bästa i varje del. Det viktiga är att du håller ihop helheten inom det här. Okay. Och just där blir identifiering och liksom access till olika system en av de viktigare delarna. Så där är Ping helt rätt positionerad.
Precis, ja, men just för att IT-strukturen i de flesta organisationer är ganska fragmenterad. Mm. Och då måste du också ha en produkt och en lösning som kan anpassa sig till den här fragmenterade strukturen med liksom en plattformstänk och en modultänk.
Ja.
Och också ha ett brett erbjudande.
Ja, spännande. Mm. Vilken framtid du går till mötes med all teknik.
Mm. Ja, men, jag hoppas väl det.
Ja.
Det gör vi. Ja, men det gör vi absolut. Det finns mycket kvar att göra. Sånt.
Ja, det är klart. Mm. Det finns otroligt många bolag. Så svårt liksom,
ja,
att hitta den där.
Ja, men verkligen.
Men känner ni att ni har en bra modell nu för liksom, att hitta bolag? Och, eller, den förfinas, ja, ju hela tiden, misstänker jag.
Ja, precis. Jo, men vi har ju en tydlig investeringsprocess som vi har liksom tagit fram och som gäller båda våra fonder. Både teknik och teknik småbolag. Och det är ju då delvis den här tematiska analysen som vi har varit inne och pratat på. Och sen så har vi även en screening, ett screeningverktyg för att fånga upp bolag.
Ja, jag gör så att jag tänkte att när jag lägger ut den här podden så länkar jag till intervjun vi hade. För jag pratade ju lite mer om hur ni tänker kring investeringar och så vidare. Mm. Så blir det ett bra komplement för de som är sugna på det. Har vi missat någonting? Är det någonting ni känner, varför tog du inte upp det där för?
Det finns så mycket att prata om.
Ja, det är så himla kul att prata om bolag också. Ja. Så det är en massa
Jag får komma tillbaka helt enkelt.
Annars
får
jag tror vi har fått med det mesta.
Jag tror det. Vi har på i snart 15 minuter.
Tiden går fort när man har kul.
Ja, men det är ju så. Och vi ska ju väl gå och julstressa nu, som sagt.
Ja, exakt.
Ja, precis.
Fantastiskt kul att ni kom hit. Att ni kunde klämma in det här precis innan jul. Det är mycket, jag vet att många har väldigt mycket att göra just nu.
Bara roligt.
Och med det så vill jag bara önska er god jul och gott nytt år. Och lycka till nästa år.
Tack.
God jul. Dagarna som är kvar. Tack. Och tack för att ni har lyssnat. Och en riktigt god jul till allihop. Ha det bra.